Og nu til vores temaserie, Den moderne psyke. Relationen er alt, siger den svenske psykiater Johan Kullberg. Den måde, patienter og behandler mødes på, er af afgørende betydning for, om behandlingen lykkes, og det er store og særlige krav til psykiatere og psykologer. I en samtale med psykolog Clea Brun Johansen vil Johan Kullberg fortælle om det såkaldte faldskærmsprojekt.
Johan Kullberg, du har netop beskrevet et projekt, The Parachute Project. Hvad er det for et projekt?
Ja, det er et projekt som skal ta hand om första gångs psykotiska patienter. Alltså den människa som för första gången får en psykos. Och det har vi sett är en katastrof för den människan och för familjen också. Och då är det väldigt viktigt att man tar hand om den personen så att de får förtroende och vill komma tillbaka och inte bli skrämda. För det har varit min erfarenhet under många års psykiatri att själva strukturen omkring att ta emot patienterna är så felaktig så att det blir en väldigt negativ upplevelse för patienterna. Och det är det vi har velat ändra på. Och då kallar vi för fallskärmsprojektet, Parachute Project, för att hjälpa dem att få en säker och trygg landning på marken så att säga. Och det startade vi 1995 och 96. Och sen så har vi följt upp dessa patienter. Vi gjorde det som ett forskningsprojekt så att det är inte som ett kontinuerligt behandlingsprojekt utan vi gjorde det för att se efter kan man få bättre resultat om man jobbar på det här sättet. Kommer det att kosta mer eller behöver det inte kosta så mycket? Och det har vi sedan arbetat med ett antal år.
Det där gör projektet relevant, det är att du säger att strukturen omkring den måde man har mottaget patienter på har varit förkert.
Alltså, vi har haft sex principer och, som vi har velat följa och som egentligen har tagit fram ganska intuitivt från vår kliniska erfarenhet. Den första är att man ska snabbt ta hand om patienterna när de kommer. De ska inte sitta och vänta på en akutmottagning utan hör vi talas om att någon har en psykos i hemmet så försöker vi åka hem och inleda ett samtal. Och den andra principen är att man ska se det här just som en personlig kris och inte bara som en sjukdom som ska behandlas direkt utan man måste försöka nå människan först. Och att man sen också drar in familjen och att man försöker att ha en ganska lång kontinuerlig kontakt med patienten. För att vi vet att det här är tillstånd som kräver långa kontakter. Och att vi sen också kan ha så låga medicindoser som möjligt så att vi inte gör tillståndet sämre genom för mycket mediciner och inte heller ha för lite medicin. En hel del patienter behöver inga mediciner alls. Och sen försöker vi att göra bättre. Vi har så kallade krishem som vi har för patienterna att bo i när de blir sjuka. Små, ganska personliga hem med ganska lite personal men där patienterna får vara så länge de behöver.
Så man kan säga att ambitionerna med projektet det är och vad kan man säga, det är sån en behandling där är mer helhetsorienterad.
Ja, det är klart helhetsorienterad. Alltså det är en människa som blir sjuk och den människan behöver psykologisk, social hjälp och den behöver också medicinsk hjälp. Så att vi försöker att få ihop det här där ingen faktor ska slå ut den andra faktorn. I Sverige har det varit så att man bara gett den medicinska hjälpen. Det är mediciner som har varit viktiga och sen det andra har varit liksom lite tillskott efteråt. Men vi vill göra en mycket mer kvalitativ omhändertagande av de här patienterna.
Och jag upplever att det virker. Jag upplever att det här faktiskt ger en bättre recovery.
Ja, alltså det fungerar väldigt bra. Och har man arbetat på det här sättet så kan man inte gå tillbaka till det gamla helt enkelt. Det är så pass mycket bättre och så mycket mer spännande och roligt att också få följa de här patienterna från början. Därför att då ser man att det är de friska delarna hos dem som man kan försöka att följa och utveckla. Man ser dem inte bara som sjuka utan man ser också de som friska eller potentiellt friska så att säga. Och det här är en väldigt viktig skillnad när man får följa dem från början eller man kommer in senare i förloppet. Så att jag tror att alla som har arbetat med det här sättet de har blivit väldigt fascinerade och känner att det är en helt annan meningsfullhet i arbetet. Ni har ju också i Danmark flera väldigt bra projekt med första gångs psykotiska patienter. Så att det här är något som inte bara har funnits i Sverige utan det finns i hela Norden håller på att växa fram undan för undan.
Kan man överföra den här måden att tänka på det där med att tänka sådan, vad ska man säga, ikke kun at behandle medicinsk, men at behandle mere helhedsorienteret. Kan man overføre det til andre psykiske lidelser?
Ja, det där är en viktig fråga. Vi har ju valt den här gruppen därför att det är så uppenbart att de behöver ett annat än den konventionella sättet att bli omhändertagna på. Och sen är det precis på det sättet att det här kan man, så här kan man behandla alla psykiska sjukdomar eller störningar eller problem. Det är ingen, utan det här är alltså, det är att införa en helhetssyn och alla har behov av det. Men för att visa detta har vi velat ha en enda grupp, för då kan man vetenskapligt visa det för samhället att det här hjälper. Och sen kan då vem som helst som håller på med de här sakerna förstå att även andra patientgrupper har nytta av det här. Och det, vad vi också visat är att det inte är dyrare att arbeta på det här sättet.
Just, inte.
Det inte, kostar inte mera pengar. Just genom att det minskar dagarna som de behöver vara på sjukhus. Mm. Och det är det dyraste i vården. Det är det mest ekonomiskt påfrestande, så att säga. Jag vet inte hur långt man har kommit till Danmark med detta ännu, men det tror jag också är på väg nu. Så att det här, det håller på att bli en väldig förändring, tror jag. Och så det har varit ett mycket meningsfullt arbete på det sättet.
Kan man säga att det är en förändring i gång i den måde man går till psykisk lidelse generellt?
Jag skulle önska att kunna säga ja, men det är tyvärr inte så. Därför att det finns också en, dels en väldig konservatism inom psykiatrin. Man vågar inte ta in nya tankar särskilt mycket. Det andra är att det är en ekonomisk pressad situation. Så allting som ska förändras, det kostar någonting i början. Men sen behöver det inte kosta mer alls. Men den ekonomin som kommunerna har är ett stort problem idag. Och det gör att man är mindre benägen att ändra arbetsförhållanden. Och sen är det också en annan faktor, nämligen att i psykiatrin är de biologiska faktorerna idag de dominerande. Och man har, det där svänger var 30:e år kan jag se, att det, mellan det biologiska och det psykologiska synsättet. Och man skulle önska och hoppas att man kan få de här synsätten att växa ihop mer, att man får en helhetssyn, så det är inte antingen fråga om biologi eller om psykologi och sociala faktorer.
Varför är det så svårt att få de två tillgångar till att mötas eller till att växa samman, som du säger?
Ja, ett svar på det tror jag är att inom de akademiska institutionerna så är det lättare att få en karriär med medicinska metoder. För det är lättare att göra mätningar och göra exakta mätningar och kunna göra doktorera, göra sin akademiska karriär på medicinska frågeställningar. Och då blir professorerna de som kan det här bäst. Och de kan ofta inte särskilt mycket om den psykologiska sidan och om den sociala sidan. Så att jag tror man måste politiskt arbeta mycket med att se till att de psykiatriska institutionerna, de akademiska institutionerna, får till sig mycket av de psykologiska och den sociala frågorna. Stödja det mera, för den medicinska biten det har man redan. Och dessutom har de också ett stort stöd utav läkemedelsindustrin som ekonomiskt kan stödja den delen. Alltså, det är inte så att det är negativt med det medicinska, tvärtom. Men det måste balanseras med det psykologiska, för det handlar ändå om människor, inte bara om kroppar.
Som jag hörde så är det en obalanse i ögonblicket i den måde man arbetar med psykiatriska patienter. Är det riktigt förstått?
Ja, det är en, åtminstone i Sverige är det en sådan obalans som är ganska påtaglig egentligen. Och att det finns en viss hopplöshet kanske bland de som också tänker i psykologiska termer och så, därför att det har varit svårt att få in det här i tänkandet. Men jag är nog ganska optimistisk, för jag tror att det här kommer att vända, för det har vänt flera gånger tidigare under de sista 100 åren, och att det kommer en saknad hos människor efter ett psykologiskt och ett humanistiskt tänkande som tvingar in det här, det tror jag ganska snart. Och en sån här konferens som vi har haft är ju ett väldigt uttryck för behovet av ett sånt här, det här tänkandet.
en af dine kollegaer sagde under jeres oplæg om Parachute-projektet, at det i højere grad er klinikken, altså den psykiatriske, det psykiatriske behandlingssystem, der ændrer sig, end det er patienterne. Hvad ligger der i det?
Altså, jeg tror, at man måste ændre mottagningssystemet for at kunne ge patienterne en bedre vård. De skal ikke behøve komme til en akutmottagning og sitta og träffa någon stressad psykiater och sen föras till ett annat ställe och för ett tredje ställe, fjärde ställe, utan det ska finnas en kontinuitet från början. Och då måste vi ändra hela det, ska säga, psykiatriska systemet för att uppnå den kontinuiteten. Så att det är riktigt. Men sen, och det är också ett sätt att få in ett tänkande av mänsklig förståelse och mänsklig medkänsla i det psykiatriska arbetet. Och hopp också, därför att någonting som vi kan förmedla, tycker jag, med våra forskningar nu, det är att vi har all anledning att ha mycket mer hopp än tidigare för dessa patienter. Inte att alla ska bli alldeles friska och bra, men att de flesta ska få det mycket bättre.
Så man kan säga att där är något som har ändrat sig från tidigare till idag?
Ja. Med dessa arbeten vill jag alldeles bestämt säga att det har ändrat sig, men de har ännu inte trängt in så långt som det skulle kunna komma. Så att psykiatrin i dess helheten har ännu inte undergått en stor förändring. Men jag tror att detta kommer att ske snart och människor kommer att begära det.
Vad med patienterna? Är de i förändring? Ändrar de sig över tiden? För exempel för 20 år sedan var den psykiatriska patienten en annan än idag?
Ja, det finns vissa skillnader, tycker jag. Det som vi kallar för personlighetsstörda patienter. De är lite flera idag egentligen. De har haft lättare att komma in i psykiatrin och missbrukarna framför allt. Alltså den kombinationen av personlighetsstörning och missbruk är en väldigt svår kombination, tungt att behandla. Och är det dessutom en psykos som de har, alltså den här allvarligare, där man tappar synen på vad som är realt, vad som är verkligt i livet, så blir det extra svårt. Och där har alltså ökad tillgång till rusmedel, till narkotika och till alkohol hos yngre grupper också. Det har gjort psykiatrin betydligt tyngre att arbeta med.
Det är ju i en viss förstånd paradoxalt att så där på en måde mer hopp i psykiatrin för dem där arbetar, samtidigt med att patientgruppen är blivit tungare.
Ja. Det är det. Och att de har lättare att söka hjälp idag. Så patientgruppen har ökat totalt sett. Jag tror inte det beror på att samhället har blivit så mycket sjukare. Så att säga, att människor är så mycket sjukare. Men man har lättare att definiera sig som hjälpbehövande. Så att den totala mängden patienter har ökat.
Så du vill inte säga att det är så att det är fler psykiatriska patienter idag. Men snarare att det talar om en lättare adgang och måske også en mindre tabu, er det måske mindre tabubelagt?
Så vad det är ju att den här gruppen utav missbrukare och personlighetsstörda, de har ökat. Ja. Därför att vi har ett annat inflöde utav rusmedel i samhället. Men för övrigt så tycker jag det inte är några stora och viktiga förändringar egentligen. Man har talat om att också självmordstalen har ökat bland vissa grupper, ungdomar speciellt, och det är ett stort problem. Men vad det sammanhänger med, det tror jag inte man riktigt kan säga ännu.
Vad har varit det centrala i ditt terapeutiska virke, hvis du kan?
Alltså, jag har ju varit väldigt nyfiken, vad heter det så på danska? Och har velat följa patienter och förstå hur det går och lära mig hur det går för patienter. Så att det har varit alltså att ha ett stort intresse för vad är psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Det har varit centralt för mig. Men sen också tycker jag att ett sorts kristänkande som har följt mig alltid. Och där jag ser att en människa som får ångest eller depression eller får en psykos, att väldigt ofta utlöses det av en påfrestning som människan lever i. Och sen finns det stora resurser hos den människan att bli frisk igen, att läkas, att komma ur det här. Och det har också varit något som har blivit mer befäst hos mig. En sorts tro att det ska gå bra. Att det ska verkligen bli allvar kunna ge ett hopp till den här människan. Att stå bara ut en tid nu. Det kommer att bli bättre. Så kanske inte jag säger till människor, för att det verkar ganska slarvigt att säga så. Men jag bär den känslan i mig, och sen så försöker man att se hur man kan hjälpa till under tiden. Det kan vara mediciner för en del människor, men det är också psykologisk hjälp, eller att man försöker undersöka vad är det som sker omkring den människan. Hur lever den människan? Är den väldigt lättförståelig, påfrestande situation som den människan kanske kan ändra på själv också med lite tid och lite reflektion. Alltså att öka självreflektionen hos människor. Det är en annan sån här faktor som har drivit mig väldigt mycket. Jag är från början psykoanalytiker, men jag arbetar inte som psykoanalytiker längre. Men jag har ett sånt tänkande att jag tror att vi normalt sett mår bra av en ökad självreflektion. Och att det kan vi hjälpa människor med ifrån det här jobbet.
Så när du inte arbetar psykoanalytiskt mer, är det någon specifik grund till det? Eller?
Ja, en naturlig grund är att jag är så gammal så att jag kan inte arbeta med sånt längre. Men jag blir mer och mer psykoterapeut och vill använda alla möjliga psykoterapimetoder. Jag tyckte att ju äldre jag blev, desto mer kunde jag på något sätt intuitivt växla mellan metoder såsom människan, som kunde vara bra för den patienten, eller som jag trodde var bra för patienten. Och så att jag känner mig friare och behöver inte vara så väldigt medveten om metoderna som man är när man är yngre som psykiater eller som terapeut. Och det har varit en frihetskänsla att kunna då arbeta med korta interventioner och så. Men nu är jag som sagt pensionär och jag har inte någon setting att ta emot patienterna i. Och då försöker jag istället vara vägledare, alltså handledare och föreläsare, och försöka att använda de erfarenheter jag har fått under de här åren. Och gå tillbaka till dem. Och jag träffar flera grupper av kliniskt verksamma kollegor eller team, och som där vi diskuterar de patienter som de har, de problem som de har. Och det tycker jag är väldigt spännande också. För då håller jag också någon slags kontakt med patienterna levande, även om jag träffar ofta patienterna också där, men jag har ju inte ansvaret för dem längre. Men det är viktigt att inte bara jobba i sina minnen, utan att försöka ha en ständig ny tillskott av patienter. Jag kan säga att varje patient som jag träffar lär jag mig något nytt utav. Jag tycker aldrig jag kan det här jobbet, men däremot så tycker jag att jag får väldigt mycket, mycket nytt, ny kunskap utav de patienter som jag träffar. Men ingen människa är lik den andra.
Så hvis du skulle med den erfaring du har skulle komma med några anvisningar i förhåll till en god måde att arbeta med patienter på. Du har før nævnt, at sådan en helhedsorienteret tilgang kan være god. Men kan du komme lidt mere sådan ind på det også i forlængelse af, hvordan du selv har arbejdet?
Altså for mig har det været väldigt vigtigt at arbejde i et team. Der jeg har psykologer, socialarbetare, sjuksköterskor. For at det man kan liksom ta hand om olika delar utav, alltså det är alltid en som måste vara huvudperson för patienten, men man kan få väldigt bra hjälp och stöd utav de andra också. Det är inte att patienten ska ha 6-7 stycken olika behandlare, utan det är en eller två behandlare som varje patient har. Och kan de behandlarna få känna trygghet och stöd i sin egen terapeutiska utveckling och sin förståelse av patienterna, så är det en väldigt viktig sak i psykiatrin. Och så se att det här handlar om relationer. Så det är inte bara att behandla i psykiatrin, utan det handlar om att kunna ha en relation till patienten också. Och för en del patienter under en ganska lång tid, andra patienter kanske under en kort tid. Men att psykiatri bygger så mycket på relationen, det har vi inte förstått tidigare. Utan då trodde vi att vi skulle ha den rätta metoden hela tiden. Men hur bra metod man än har, om man inte har en sån relation som ger förtroende och värme så att patienten känner sig trygg, så har ingen metod några vidare effekter. Och det gäller farmakologiska och det gäller psykologiska metoder.
Så det är relationen där är förutsättningen för att arbetet virker?
Det vill jag definitivt påstå. Och det måste man också ta på allvar på det sättet att man måste göra en sån setting för personalen så att de kan få ha relationer med patienten. Det behöver inte vara så hemskt långa alla gånger. Men det måste vara möjlighet för personalen att ha det. Och också ett psykologiskt stöd för personalen. För det är inte lätt att ha relationer ofta. Det finns ju patienter som faktiskt är väldigt svåra att ha en relation till. Och som väcker kanske negativa känslor hos en själv också. Eller som väcker väldigt positiva känslor. Och i de här fallen måste man ibland ha hjälp att orientera sig vad man håller på med och vad man gör. Och för att kunna ha en sån relation som är så bra som möjligt. Men när jag säger relation så är det inte en privat relation, för det är inte det vi ska ha. Men att kunna ändå bjuda någon typ av närhet och värme till den och förståelse till den patienten.
Så det är det där ligger i en god relation, det är något med närhet och...
Ja, det är att kunna ha en empati med den människans lidande, men som inte blir för stark så att vi inte kan tänka längre. Och det gäller att inte ha så mycket värme så att vi kväver patienten. Det kan ju vara en problem som terapeuter kan ha under början av sin tid, att de tror att de ska behandla med värme. Så att säga. Men det är inte så, utan det ska finnas inne i terapeuten en värme och en empati, men som inte omedelbart behöver uttryckas på olika konkreta sätt. Men patienten ska kunna känna det här intuitivt. Det här finns en människa som bryr sig om mig, men som kanske inte... Ja, det är inte som sagt en relation som man har av privat karaktär eller som man ska... Utan det är precis det ansvar man har bara när man träffar patienten som det gäller.
Och det med relationen som något viktigt, är det, du säger att det är något förhållsvis nytt man är bevisst om inför psykiatrin? Eller?
Alltså, jag vet inte om det är nytt egentligen. Det är nog ganska gammalt, men det är nytt att man tar upp det som en riktig faktor. Man tyckte det var lite fult tidigare. Man fick inte snacka om sina relationer eller att känna negativt för en patient eller att känna väldigt positivt för en patient. Det ansågs vara uttryck för en terapeutisk omognad förr i tiden. Men nu får man faktiskt acceptera att man kan känna på det sättet. Och det viktiga är hur man förhåller sig, att det inte får hindra behandlingsarbetet som man har. Vi har ju alla i oss våra egna problem, våra egna gamla bindningar till föräldrar, syskon eller människor som är viktiga i våra liv. Och som vi måste kunna känna att de inte ska påverka vårt upplevelse av patienten. Vi måste försöka få en så pass fräsch syn på patienten som möjligt. Som inte är allt för mycket präglat av våra privata. Det här sista tror jag vi kan ta bort. Det blev surrigt.
Ja, men jag tror bara liksom till slut jag kunde tänka mig att spöra dig en gång till omkring något omkring växelvirkningen mellan psykisk lidelse och det kulturella eller kulturen. Vill du kunna komma lite in på det?
Alltså, vi är personer med ett visst arv i oss förmodligen. Och vi är människor som har vuxit upp i en viss kulturell miljö och en viss känslomässig miljö. Och så är vi människor som lever i en kultur som kan vara präglad av torftighet, fattighet eller rikedom så att säga. Och vi vet att allt det här påverkar oss, påverkar vår mentala hälsa. Och att en torftig, en depriverad som man säger, kultur, det ökar den psykiska ohälsan väldigt starkt. Vi vet att psykiska sjukdomar är alltid svårare och mera förekommande i lägre klasser i samhället. Så att det här är viktigt. Och vi vet också att den människa som kan överleva svåra påfrestningar är den som har också en känsla för mening i livet. Och som också har människor omkring sig, ett nätverk som är fungerande, så man får en förstärkning i sin identitet utav dem. Att jag är en acceptabel människa, att man får det i sitt nätverk och sin kultur. Får man inte det utan lever ensam eller med en situation som är utan bärkraft så att säga, omkring sig, då är man sämre ute och man kommer in i en kris.
Det var Clea Brun Johansen, der talte med psykiater og psykoanalytiker Johan Kullberg.